Ja, vi kunde inte ha fått en bättre upptakt för förkunnelsen här på eftermiddagen. Det var precis det jag tänkte tala över. Se, jag var död, men jag lever i evigheternas evigheter. Och jag läser bara vidare om hur det där gick till då, när han dog och uppstod. Med betoning på uppståndelsen. Då läser jag från Matteus. Matteus 27. Och vi ska läsa ett rejält stycke. Jag ska försöka läsa så att det riktigt kommer fram vad som sker. Matteus 27 och 57. När det hade blivit kväll, Jesus har alltså precis dött på korset nu. När det hade blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en av Jesu lärjungar. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Ja. Maria från Magdala och den andra Maria var där och de satt mitt emot graven. Nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sa dem: Herre, vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sa det medan han ännu levde. Efter 3 dagar ska jag uppstå. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängd fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer att stjäl hans kropp. Och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa det till dem: här har ni vaktstyrkan. Gå och bevaka graven så gott ni kan. De gick och bevakade graven och förseglade stenen. De satte också ut vakten. Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sade till kvinnorna: var inte förskräckta, jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er. De skyndade sig då bort från graven under fruktan och i stor glädje och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem, och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sade Jesus till dem: var inte förskräckta, gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Halleluja. Jesus uppstånden ifrån de döda. Det är alltså grundbulten i hela den kristna tron. Paulus går så långt i Korintierbrevet att han säger att om inte Kristus har uppstått så är hela vår tro fullständigt förgäves. Då är allt det vi predikar och allt det vi står för och allt det vi längtar efter fullständigt onödigt och förgängligt, är fåfängt. Men så slutar han naturligtvis med att säga: nu har Kristus uppstått. Jag tror att vi som evangeliska kristna behöver vara djupt rotade. Vi behöver vara djupt förankrade i detta historiska mirakel. Mirakel, detta under över alla under, detta tecken framför alla andra tecken, nämligen det tecknet som står som ett gigantiskt, monumentalt, historiskt faktum som ingen har kunnat motsäga, att Jesus Kristus verkligen uppstod i ordets rätta bemärkelse ifrån de döda. Vi vet att när Jesus hade uppstått så hade han sin uppståndelsekropp, och han var uppstånden i sin kropp. Vi tror på kroppens uppståndelse. Han uppstod i sin kropp och hans kropp förvandlades i uppståndelsen så att den blev oberoende av tid och rum som vi är beroende av. Han kunde röra sig genom väggarna. Så en enkel slutledning är ju att stenen rullades inte bort för att han skulle komma ut. Utan stenen rullades bort för att vi skulle kunna titta in.
Amen.
Han hade kunnat ta sig ut ändå. Varför är uppståndelsen så viktig? Jo, jag skulle vilja säga så här. Jesu uppståndelse är avgörande för att det som Jesus har sagt ska gälla. Den är avgörande för Jesu auktoritet. Man kan säga väldigt mycket till varandra, men vi kan också utmana varandra och säga upp till bevis då. Och ju mer vidlyftigt det vi säger är, desto svårare är det att kanske leva upp till bevis för det. Man kan säga att jag klarar både det ena och det andra. Men så kan man säga, ja, det där vill jag nog se innan jag tror det. Det kan säga, jag ska åka Vasaloppen, och kan säga upp till bevis eller sådär. Men har man sagt att man ska dö och vara död ett tag och uppstå igen ifrån det döda, så är det så pass orimligt. Så man måste upp till bevis för att människor ska kunna ansluta sig till ett sånt uttalande. Hela hans undervisning, alltså även det som verkar orimligt, får alltså giltighet genom uppståndelsen. Kom ihåg vad ängeln sa, han är inte här, han har uppstått så som han har sagt.
Amen.
Varför säger han så? Jo, för att uppståndelsen bevisar att det blir som Jesus har sagt. Även då det går bortom vår greppsförmåga, det går bortom vårt förstånd. Till exempel Jesus syn på Bibeln, att Bibeln är Guds ord. Guds ordet blev givet till judarna, säger Jesus. Guds ord har kommit till er. Och Jesus talar om de heliga skrifterna som ett Guds ord in i mänskligheten. Det uttalandet blir också avgjort genom att Jesus uppstår. Hans konkreta budskap om himmelriket, det blir också bevisat genom att han uppstår in i en fortsättning efter döden. Och hoppet om framtiden, det står klart för att Jesus uppstår. Till exempel hans budskap om att man kan begå evig synd, att man kan gå förlorad, om himmel och helvete. Det är sådana där saker som är otroligt lätt att säga. Men när man bevisar det, då blir det tydligt. Det är verkligen som han har sagt. Uppståndelsen bevisar att det som Jesus har sagt är sant. Allt han har undervisat blir solklart och klockrent i ljuset från uppståndelsen. Jag tror det är därför Paulus lägger sån vikt vid det. Hade han inte uppstått, då hade vi haft anledning att tro på och tvivla på det mesta han hade sagt. Men nu har han uppstått. Och därför kan vi bara dra en enda slutsats. Det han har sagt, han är sant. Även det mest otroliga blev verklighet. Han uppstod ifrån de döda. Alla frågor får sitt svar. Och Jesu påståenden får alltså sin ultimata giltighet genom uppståndelsen. Man skulle alltså kunna säga så här. Lyckas han förverkliga sina ord om uppståndelsen, då kommer han att införliva allt annat som han har lovat också. Och han har bland annat lovat att de som lever och tror på mig, de ska leva om de än dör.
Halleluja.
Det är ett löfte som heter duga. Det törs vi tro på, för han har uppstått. Det här är helt förfärande, för det innebär att uppståndelsen är inte ett fenomen, det är inte en princip. Uppståndelsen är en person. Han säger, jag är uppståndelsen och livet. Det är inte bara en symbol, det är inte bara en princip, utan det är han som person som är uppståndelsen. Det betyder alltså att han är enda vägen till uppståndelse. Han är uppståndelsen. Och det är bara i honom en människa kan uppstå. Det är förfärande. Det utesluter alla andra religioner och alla filosofier och alla mänskliga strävanden efter att nå himlen. Det finns bara en väg. Han är vägen, sanningen och livet. Jesus Kristus är livet. Han är uppståndelsen och livet. Men det är också helt underbart. Det är ju en konkret verklighet efter döden vi ser i Jesu uppståndelse. Inte bara att han blir en ande och svävar omkring och blir allmänt upplöst i världsalltet. Ingen sån holistisk eller panteistisk sjuk tanke. Utan han uppstår i sin kropp påtagligt Och det talar någonting underbart till oss. Det finns en konkret verklighet efter döden för dig och mig som tror på honom. Han säger uttryckligen, och Jehovas vittnen har försökt manipulera bort det där, men det är ett otroligt dåligt trick de kör med. Men Jesus säger uttryckligen: en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Russelianerna säger att han uppstod och blev bara en ande. Men han säger bokstavligen att han inte är en ande. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har, säger han. Han vill understryka att han är påtagligt uppstånden. Och för att riktigt stryka under så äter han en bit fisk faktiskt. Jag tog det inte gott. Absolut, det var en sushi eller det var, nej, man stekte. Alltså. Men det var gott i alla fall. Och han åt, och de såg liksom inte hur fiskbiten åkte ner i en ande då, utan de såg att den gick in i hans kropp. Så han uppstod i sin kropp. När vi kommer till himlen, när vi uppstår med Jesus, så ska vi äta, vi ska dricka, vi ska dansa, vi ska marschera, vi ska kramas, vi ska leva på riktigt. Det är konkret, hörni. Och det är underbart med uppståndelsen. Så låt oss titta lite på uppståndelsen och se hur den har bedömts genom åren. Den första kyrkan blev ju alltså anklagad, som vi hörde här, för att hitta på det här. De stal kroppen och så hittar de på att han var uppstånden. Då kan man fråga sig, så här, varför skulle man hitta på det? Ja, för att rädda sitt skinn. Man måste försöka rädda situation, så jag försöker, vi får dra till med någonting. Men jag undrar om de verkligen räddade sitt skinn genom att säga att Jesus var uppstånden. Det var ju precis den förkunnelsen som de led martyrdöden för. Så det var väldigt dåligt påhitt i så fall om man vill rädda sitt skinn. Folk är beredda att dö för det de tror är sant. Men de är inte beredda att gå i döden för det de vet är falskt. Så att påstå att de skulle ha hittat på, de skulle fabricera en lögn som de sedan var beredda att dö för, den är absurd och den är helt osannolik. Att kyrkan överhuvudtaget, alltså församlingen, blev till efter ett sånt total nederlag som korsfästelsen såg ut att vara för blotta ögat. Med fullständigt utslagna, trötta och uppgivna lärjungar. Det är ett mirakel. Att församlingen blev en världsvid rörelse som 2000 år senare räknar sina andefyllda medlemmar i hundratals miljoner över hela världen. Det är helt omöjligt om det inte är något mer än bara en konstruktion i bakgrunden. Halleluja. Det att vi finns här idag som församling är ett oerhört tungt vägande bevis för att Jesus faktiskt uppstod. Ni vet att Bibeln är ju ingen skönmålande bok, utan den är realistisk. Det är ögonvittnens skildringar. Det är också därför det kan vara lite olika från evangelist till evangelist. För fyra olika personer ser alltid saker och ting från lite olika håll. Så det är inte motsägelsefullt, utan det är snarare så att det bekräftar att det är ögonvittnesskildringar. Att de inte håller reda på alla detaljer. Alla håller inte reda på alla detaljer samtidigt. Men när alla fyra evangelisterna har gett sitt budskap så får vi en tydlig bild av vad som verkligen skedde. Det är ögonvittnesskildringar. Och de säger allihop att det var kvinnor som blev urvittnen till uppståndelsen. Det är också en riktigt dålig grej om man ska hitta på någonting trovärdigt. Nu får systrarna ursäkta. Men på den tiden i den kulturen så hade kvinnornas vittnesmål liksom ingen auktoritet. Man kunde lätt ifrågasätta vad en kvinna hade sagt. Så är det inte idag, systrar. Det blir så oroliga. Men i den judiska kulturen, vi är frälsta från den, halleluja, så var det så. Ville man få ett trovärdigt vittnesbörd så skulle man inte tillskriva en kvinna detsamma. Utan då skulle det vara någon potential auktoritet och en karl som skulle ha sett det. Det här bevisar också att det här är ingen påhittad historia. För då skulle de ha lagt till någon auktoritativ person där som såg honom först av alla. Men det var tjejer som fick se honom. Det är ganska intressant. Det skulle vara en urbota dum idé om man vill bli trovärdig alltså. Detta bevisar då att historien inte är uppdiktad eller tillrättalagd. Tänk på att när församlingen i Jerusalem, om jag har förstått det här rätt, när den var som störst så var det nästan 10 000 medlemmar. 10 000 judar, envisa som röda grisar, var beredda att lämna sin religion för att följa den uppståndne. Det måste vara mer än bara en psykologisk fint som har inträffat i Jerusalem. Det talar sitt tydliga språk om att någonting oerhört överbevisande har inträffat. Inte bara i teologin, i historien, i känslan, utan i historien. Det har hänt på riktigt. Låt oss konstatera en sak. Graven var verkligen tom. Både de kristna och deras judiska motståndare är överens om att graven är tom. Och det är ju intressant. Ja, vi gillar det inte, men vi måste konstatera att graven är tom. Och vaktstyrkan är också på det klara med att graven är tom. Det är därför de flyr. För det var nämligen belagt med dödsstraff att misslyckas med sånt uppdrag. En romersk legion, en romersk vaktstyrka. Det här var inte en hel legion, men det var en del av en sån. De var tvungna att göra jobbet, annars så blev de avrättade. Åtminstone var det väldigt höga straff. Så visst, de flyr för vakten, de flyr för ängeln, de flyr för fenomenen. Men om man läser alla fyra evangelierna så förstår man att de flyr också i skräck för att bli avrättade. Men kära syster, vi har misslyckats, nu stryker vi med. Och det första de gör är att de beger sig upp till den judiska tempelledningen och pratar med dem. Och så snickrar de ihop den här historien. De kommer överens om att liksom hålla varandra om ryggen. Om ni säger att han har blivit stulen, så ska vi se till att Pilatus inte avrättar er. Åh, tack och lov. Så att de konspirerar för att rädda sig. De hittar på saker för att rädda sitt skinn. Så vi förstår att någonting har hänt. Så gör att de kristna jublar, judarna är jätteoroliga och vaktstyrkan flyr. De lämnar sitt ansvarsområde på grund av dödsstraffskräcken. Det är alltså fantastiskt att både lärjungarna, judarna och romarna faktiskt är överens om att graven är tom. Det finns inga historiska dokument som säger något annat, och naturligtvis inte Bibeln. Låt oss då titta på den här teorin som vi hörde här. Säg att de har stulit hans kropp. Ska vi testa den teorin? Vi ska testa några av de historiska motargument som har framförts. Det är faktiskt alla argument som man har hittat när man har undersökt vad man har försökt säga mot uppståndelsen. Utom ett som jag inte tar upp, för jag tycker inte det är helt relevant. Det är den islams förklaring. Den går också att hitta, men det tar lite för lång tid. Den är så knäpp också, så den är onödig att kanske ta. Att han hade en vikarie på korset, och den är fullständigt absurd. Okej. Stöldteorin, nu då, tar vi den först. Den rasar när man betänker följande. För det första, vaktstyrkan är ett faktum, och det var duktiga karlar. Och de föll inte i sömn på sin post, inte i ett så känsligt uppdrag. Och nu, om det nu var så att det inte hade funnits någon vaktstyrka, då hade naturligtvis romarna bara kunnat gå ut och säga det. De kristna säger att vi hade ställt ut en vaktstyrka, men det hade vi inte alls gjort det. Men några sådana dementier finns det inte. Romerska annalerna säger också att det var så, det fanns en vaktstyrka där. Så vaktstyrkan är ett faktum. Alla visste att det var så, också den judiska överheten. En romersk vaktstyrka bevakade graven med livet som insats. Det ska vi komma ihåg när vi betänker stöldteorin. Stenen vägde runt 1,5 eller 2 ton. Och den skulle rullas upp för, ordet för rulla undan är anakolio på grekiska. Det betyder egentligen rulla upp för. Den ska rullas upp för. 1,5 ton ska rullas upp för en sluttning av krakiga lärjungar, medan en romersk vaktstyrka ligger och sussar och sover. Nå du, värre än Jönssonligan i så fall. Stenen var märkt med ett sigill. Det betyder att det var ett kraftiga rep, så var det en lerklump mitt i repet. Och så tryckte man kejsarens sigill in i leran, så fick den torka, och då blev det ju ett sigill som vi har på julklapparna då, eller lack. Ja. Så. Och de kristna var ju kända för sin höga moral. Jesus hade lärt dem, ge Gud vad Gud tillhör och kejsaren vad kejsaren tillhör. Så tanken att de skulle börja bryta mot lagen och bryta ett romerskt sigill, bara det gör att den tanken är orimligt. De skulle aldrig ha gjort det, brutit emot ett romerskt sigill. En sak till som vi behöver lägga märke till, som vi inte läser hos Matteus, men som står i de andra evangelierna, att liksvepningen låg kvar. Linnebindlarna. Kanske inte läskigt det här, men det var faktiskt så. De hade ju, han hade lindats. De lindade de döda kropparna. Varv på varv på varv. Så la de kryddor emellan. Så varv på varv. Så mer kryddor. Det var nästan som en balsamering. Hela kroppen, inklusive öga och mun och ansikte, allting var lindat. Och för ansiktet la man ju en huvudduk speciellt. Och liksvepningen låg kvar. Och det är intressant, för det etsade sig in i allas minne. Alla som var inne i graven kunde konstatera att den där liksvepningen ligger kvar. Och ingen gravplundrare skulle väl komma på en sån idé att rulla av hela liksvepningen och låta den ligga. Utan man tar ju bara kroppen med liksvepning och alltihop och rusar därifrån så fort som möjligt. Det var ju väldigt intressant också att huvudduken låg fint ihopvikt. Ja, ni kände till det. Då behöver inte ta det. Men om det någon skulle ha missat det, så var det ju en sed bland judarna. Att hade man varit hos en värd på kalas och man var nöjd med kalaset, man var nöjd med betjäningen och man var nöjd med maten, då skrynkade man ihop servetten och slängde den i en hög. Det var ett tecken på att det här var finemann. Hit vill jag gärna komma tillbaks. Men om man vek ihop servetten snyggt och la den, då betyder det att jag var inte nöjd med betjäningen och maten var inte bra. Hit kommer jag aldrig tillbaks. Så det kan hända, säger en del då, att det var precis den signalen Jesus ville ge. Han vek ihop huvudduken fint och sa, det här var ingen bra betjäning och ingen god mat. Jag kommer aldrig att återvända hit. Halleluja. Ni ska veta det, att det här är inte jag som säger, det här säger folk som kan någonting. Ett faktum är att inte en enda historiker, inte ett enda ögonvittne, inte en enda motståndare har på 2000 år kunnat träda fram och säga, hallå, jag har faktiskt sett Jesu kropp. Nej, det råder en öronbedövande tystnad i historien när det gäller vittnesmål som talar mot uppståndelsen. Vi ska titta på några andra teorier också nu när vi har avverkat stöldteorin som fullständigt orimlig. Några säger att uppstånden sen har aldrig ägt rum. Det är en myt från en hednisk religion. Då ska vi betänka att alla som agerar här i uppståndelsefrågan, de är judar. Och finns det något folk som är allergiska mot hedniska religioner, så är det judar och inte minst tempelledning, fariseer och skriftlärda. Att dessa som var skolade i judisk anda plötsligt skulle få för sig och inympa en helt absurd tanke från hednisk religion och göra det omedelbart efter att Jesus har korsfäst, det är helt otroligt. Knappast troligt att judar skulle göra något sådant. Den andra teorin som också är här, seriösa tankar alltså, enligt världsmänniskorna. Att kroppen lades i en okänd grav. Man tog alltså, lade en grav som ingen kände till. Därför kan man heller inte verifiera att den var tom. Men det är ju knappast troligt. För Josef från Arimatea, han visste var graven var. Och romarna visste också tydligen vart den var. För de ställde ut en vaktstyrka där. Så nog var det en känd grav allt. En ny uthuggen grav, Josef från Arimatea. Det finns ingenting som pekar på att det var en okänd grav. Nej, den tredje variationen man har tänkt på då, eller fjärde blir det väl, det var att kvinnorna gick till fel grav. Man sagt det faktiskt. Ja, okej. Okay. I så fall gick också lärjungarna till fel grav. Så gick judarna till fel grav. Stora rådet gick till fel grav. Romarna gick till fel grav. Man måste faktiskt dra det till sin slutsats och säga att ängeln uppenbar sig också vid fel grav. Men om det hade nu varit fel grav då, varför tog man dem inte till den rätta då och visa upp kroppen?
Ja.
Det var inte fel grav.
Nej.
Så enkelt är det. Då är några som har sagt så här, och det är ganska vanligt bland svenskar som inte bryr sig om Bibeln. Det här är bara en legend. Det är en myt. Det är en legend. Det kan man till och med höra prästerna och en del snurriga pastorer säga också, att en legend. Men då ska vi veta att de första texterna om uppståndelsen är skrivna på 40, 50 och 60-talet efter Jesu födelse. Bara 10-15 år efter att han har uppstått så börjar man skriva om det. Och en legend kan per definition inte uppstå på så kort tid. Det tar flera hundra år för en legend att skapas. Det är ögonvittnen. 500 personer har sett honom strax efter uppståndelsen. Och detta skriver Paulus om i sina brev ungefär 55 efter Kristus. Alltså 25 år efter att det har hänt. I mycket nära relation till de verkliga historiska händelserna så ser vi detta om uppståndelsen. Så det kan inte skapas en legend på så kort tid. 500 ögonvittnen redan på 50-talet. Där du, alltså 50-talet efter Kristus. Inte 1950-talet, då fanns det många fler. Halleluja. Ja, då har man ytterligare en sån här motteori då som man har kört med. Att det var hallucinationer. Folk började hallucinera och såg honom uppstående i sina hallucinationer. Man hade så fruktansvärd förväntan på att få se honom uppstånden. Så att man tyckte sig se honom plötsligt. Och man började hallucinera. Och det var så verkligt som om man såg honom verkligen. Men då säger läkarna att för att kunna börja hallucinera så måste man vara schizofren. Eller lida av paranoia. Man är paranoid. Och det är ju inte troligt att det bryter ut en epidemi av schizofreni. En epidemi av paranoiditet. Bland 500 människor i Jerusalem just då. Att alla plötsligt börjar suggerera på grund, eller hallucinera på grund av att de suggererar att de ska få se honom. Kommer ni ihåg Maria? När han vänder sig om säger Maria, hon blir helt chockad. Hon förväntar sig då rakt inte att få se honom. Utan tvärtom. De trodde det var kört. Så det kan inte vara någon sån där, jag kommer att få se honom, jag tror jag såg honom. Tvärtom, det säger, vi kommer aldrig få se honom mer. Så plötsligt, frid var det med det, så står han lite bland dem. Halleluja. Så hallucinationsteorin är heller inte särskilt trovärdig. Då har de sagt så här, myndigheterna tog kroppen. Ja, varför tog de inte fram den då för att få slut på uppståndelserörelsen som var ett sånt elände för dem? Nej du, myndigheterna tog den inte. Då så har vi en som också har blivit känd genom Da Vinci-koden och lite moderna såna här New Age-tankar. Att Jesus inte dog, utan han bara svimmade. Och sen repade han sig och åkte till Paris och gifte sig, eller hur det nu var. Ja, precis. Tänk att det finns folk som tror på detta. Och så tycker de vi är underliga när vi tror på uppståndelsen. Alltså, efter 6 rättegångar, fruktansvärda saker som hände. Romersk gissling med spikar och ben i piskan. En svaghet så fruktansvärd så han inte ens orkar bära tvärbjälken själv. En törnekrona indriven i huvudsvården. Våldsam blodförlust. Spikar genom händer och fötter i 6 timmar. Ett romerskt spjut genom sidan ända in i hjärtat. Svept i ett linnetyg med 100 pund kryddor totalt kvävd. En jättesten framför graven med en vaktstyrka och förseglad ingång. Under sådana förutsättningar så vaknar man knappast och bara promenerar ut. Det är självklart att Jesus verkligen dog. Då kan man säga så här. Finns det då någon teori som gör att alla detaljer faller på plats och alla omkringliggande skeenden får sin förklaring? Ja, det finns det. Och det är mer än en teori. Det är en verklighet. Ja, det är helt enkelt den sanningen att Jesus Kristus uppstod från det döda. Halleluja. Vi bygger inte vår tro på lösa boliner, på önsketänkanden eller religiös självsuggestion. Vi bygger vår tro på ett underbart bevis, ett trons bevis. Att Jesus från Nasaret, Guds son, människoson, uppstod ifrån de döda. Se, jag var död, men jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. Så därför kan du vara en kristen på goda grunder. Därför kan du vara en kristen med högrest huvud. För Jesus uppstod och Jesus lever. Halleluja. Och det är det som gör att vi fröjdas i vår frälsning. Och det är det som gör att vi har så nöd för att människor måste bli frälsta. För utan Jesus Kristus så finns det ingen uppståndelse. Utan Jesus Kristus finns det inget evigt liv. Jesus säger själv, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Jag skulle vilja läsa några ord nu ur Johannes evangeliet. Och så ska vi bara njuta av några av de löften som den uppståndne Kristus har gett oss. Inte vem som helst, utan den Kristus som bekräftar sin undervisning med historiens största under. Halleluja. Det börjar i Johannes 3. Och vers 14. Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Halleluja. Det är evigt liv som Jesus talar om här. Gång på gång på gång. Ska vi också läsa i Johannes. I Johannes brev. Från det första Johannes brevet. Johannes är så inne på det här med att Jesus är livet. Det är så underbart. Johannes första brev. Då är det kapitel 5. Och det kan inte sägas bättre. Första Johannes brev 5:10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte har trott på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. För det är Gud som uppväcker honom från de döda. Och detta är vittnesbördet. Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Amen. Den som har sonen har livet. Amen. Den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och det är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi att vi också redan har det som vi har bett honom om. Vi läser första Korintierbrevet 15 också. Ska vi få njuta av hur han har uppstått ifrån de döda.
Halleluja,
halleluja, halleluja. Första Korintierbrevet 15:20. Känner ni att det är underbart med uppståndelse?
Amen.
Herre Gud, vad det är härligt. Oj, 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 oj. Om det nu predikas att Kristus har uppstått, vers 12, har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus, som han inte har uppväckt, om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår, har heller Kristus inte uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som har insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vår tro endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Förstlingen, det betyder att det kommer fler. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus först som förstlingen, och sedan vid hans ankomst, de som tillhör honom.
Halleluja.
Finns det någon här som vill tillhöra honom?
Halleluja.
Jag vill det, halleluja. Då kan du se fram emot din uppståndelse. Efter att du har fått vila ut bland fäderna i paradiset, så ska du få ett maktbud och en överängels röst. Och då är det dags, för då ska du få uppstå till evigt liv. Och det är underbart med uppståndelsen, underbart med förvandlingen. Det kan behövas också om man har legat i jorden ett tag, en förvandling alltså, menar jag. Ja, tack Jesus. Första Thessalonikerbrevet 4 och 13, det vet jag att ni tycker om. Kommer ni ihåg vad han sa? Att först Jesus och sen de som tror på honom vid hans ankomst. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, alltså de som har dött. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Det är sorgligt alltså. Tänk att inte ha något hopp inför evigheten. Ja. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Kan du se honom stiga ner från himlen? Vad händer då? Jo, först ska de som har dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren på skyarna. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta varandra med dessa ord. Vi ska fara bortom månen, vi ska fara bortom Mars, vi ska fara bortom Vintergatans stjärna här med hast. Vi ska fara hem till Jesus, han som är vår bästa vän. Vi ska fara ända in i himmelen. Och så ska vi få vara i det himmelska när det utvecklar sig. Halleluja! Och så vill jag ta ett till här, så att vi får bara njuta av Guds ord. Första Korinthierbrevet 15 återigen. Första Korinthierbrevet 15 och 50. Men jag säger er bröder att kött och blod, alltså mänskligt fysiska, inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, alltså dö. Men vi ska alla förvandlas.
Amen.
Smaka på det. Alla förvandlas.
Amen.
I ett nu. På ett ögonblick. På odelbar tid. Har jag lärt mig att det betyder. Vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda. Och det döda skall uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då ska det ord fullbordat som står skrivet: döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Halleluja.
Amen.
Och jag känner att jag trycker på ett ord till från Romarbrevet. Sen ska jag ge mig det här. Men jag tycker det är inspirerande att veta att vi är insatta i ett sånt här underbart sammanhang. Då skulle jag vilja läsa här ifrån. Ja, nu ska jag se. Kanske inte det. Jag kan ta ett som är ännu bättre. Allt är ju så bra, det är Guds ord. Man får kanske välja så att det inte blir så långt. Ja, jag tror vi tar här. Andra Korintierbrevet tar vi. Den är bra också. Andra Korinthierbrevet 4 och 14. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del ska få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Allt detta vi har läst om nu, det går bara ut på en enda sak. Människans frälsning och Guds ära. Det är allt vi lever för. Människors frälsning och Guds ära. Allt andra kan fara. To God be the glory. Gud vare ära. Låt oss be och tacka. Herre, tack att vi inte behöver ägna oss åt reliker och döda ben från gamla patriarker. Tack att vi slipper åka på pilgrimsresor och pussa på gamla ben och stenar. Tack att vi slipper allt detta eländes elände. Herre, tack att vi har en levande, uppstånden frälsare. Och det är du, älskare Jesus. Och vi kan se hur du växt till liv i graven. Vi kan se hur du träder fram levande inför de häpna människornas blick. Herre. Tack att du får till himlen. Tack att du sitter på farens högra sida och man har gått för oss idag. Tack för att du därifrån igen kommande för att döma levande och döda. Tack att de som tillhör dig ska bli frälsta av våra nåd. Tack att de som tillhör dig har hopp om evigt liv. Herre, jag prisar att vi ska ta ett ännu starkare grepp om det här hoppet, Herre. Och att vi ska förstå hur underbart himlen väntar på oss. Herre, vi prisar att du ska bevara oss fram till uppståndelsens morgon. Tackar för dem som har gått före. Tackar för att de får vara hemma hos dig och vila ut. Och tackar för dem som också kommer att vara kvar fram till din tillkommelse. Åh, låt oss bli helgade till hela vår varelse för att ande, själ och kropp finnas bevarade ostraffliga vid din tillkommelse, Herre. Herre, hjälp oss vara rädd om den här kroppen och vara rädd om den här världen så att vi förstår att du ska förvandla detta, Herre, och göra någonting underbart av det. Och jag tackar dig för att vi är föremål för din stora omsorg, föremål för dina förvandlingsplaner, föremål för dina uppståndelseplaner. Vi är föremål för dina evighetslivsplaner, Herre. Halleluja, vilken kärlek och vilken nåd. Herre, jag prisar dig. Att du ska hjälpa oss att leva i hopp och frimodighet. Och leva i väckelse. I Jesu namn. Amen. Jag ska sjunga en sång innan Kjell och sångarna tar över igen här.